Det är tisdagen den 1 februari. Du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna. Jag heter Andreas Eriksson. Det osäkra och mörknande läget i vårt närområde har dominerat utrikesrapporteringen under hela vintern. Som ni vet har Ryssland förflyttat trupp mot Ukrainas gräns och också in i Belarus och ställer diplomatiska krav på en ny europeisk säkerhetsordning. Detta tog vi upp i podden igår och då fokuserade vi på hur Sveriges säkerhetspolitiska välja väg framöver. Idag ska vi gå vidare på ungefär samma tema, men nu ska vi fokusera på försvarspolitiken, vår försvarsförmåga och läget inom försvarsmakten. Vad behöver från politiskt håll göras för att stärka det försvaret? Vad kan göras i närtid och hur ska det gå till? Med mig för att diskutera det har jag två sakkunniga personer. Karlis Neretnix, generalmajor, tidigare chef för Försvarshögskolan, ledamot av Krigsvetenskapsakademin. Välkommen hit!
Tack för det!
Och Emanuel Örtengren, tidigare vikarie på ledarredaktionen, numera tillförordnad chef på tankesmedjan Frivärd. Välkommen du också!
Tack så mycket!
Vi kan väl börja väldigt enkelt och konkret. Vad anser ni behöver göras från politiskt håll i form av beslut när det gäller försvarsmakten just nu? Vi ska börja med dig, Karlis.
Ja, det är ju helt klart att försvarsberedningens förslag, det som sen blev en försvarsproposition för drygt ett år sedan, det har blivit ifrånsprunget av verkligheten. Så att det sakta tempo som det var tänkt att försvarsmakten skulle återuppbyggas, det går längre inte att fortsätta på det viset, utan processen måste snabbas på. Och den måste snabbas på avsevärt. Och där finns ju ett antal åtgärder man skulle kunna göra. Men jag kan återkomma till det efterhand som vi diskuterar här.
Absolut. Vi släpper in Emanuel också. Samma fråga till dig. Vad bör göras från politiskt håll?
Ja, som Karli säger så först och främst så vi har ju ett försvarsbeslut som man klubbade i riksdagen 2020 tror jag. Och den avser ju först och främst perioden 2021-2025. Det här beslutet bör man ju ompröva. Och vi kommer in sen lite senare i podden på det här med en kontrollstation som man har inplanerat till nästa år till exempel. Men på kort sikt så finns det ju, det finns saker man kan göra. Det är lite svårare på kort sikt eftersom det ofta tar tid att skala upp militär förmåga. Men man skulle ju till exempel, som flera andra i den här debatten har varit inne på, kunna anförskaffa ammunition av olika slag, finkalibrig, pansarvärnsvapen och så vidare. Och även sådana här liksom viktiga, men underskattade material som hjälmar och kängor med mera. Och det beror lite på vilka avtal man har med leverantörer, om det går att skala upp med befintliga leverantörer och så vidare, men det skulle gå. Och en annan sak som jag tänker på kort eller medellång sikt är att idag är det väldigt många i Försvarsmakten som är anställda på deltid. Och om Försvarsmakten fick ett resurstillskott så skulle man kunna anställa fler också på heltid och på så sätt höja beredskapen. Men vi kommer säkert in på mer detalj vad man kan göra och vad försvarsberedningen är och kontrollstationen och sånt där lite senare.
Karlis, vänder mig till dig. Om du bara kort sammanfattar de mest trängande behoven när det gäller försvarsmakten idag. Var finns det brister och vad är det som behöver åtgärdas?
Ja, jag får hänga på direkt över Emanuel slutade. Han nämnde ammunition. Han nämnde mängdmaterial av olika slag. Jag skulle kunna fylla på med andra åtgärder som man snabbt kan genomföra. Lastbilar. Vanliga standardlastbilar. Och det behövs ganska många. Och jag är helt övertygad om att både Scania och Volvo skulle vara beredda att leverera tillräckligt många lastbilar inom ett år. Bara de fick beställningarna.
Vi pratar ändå ganska kort perspektiv där. Inom ett år skulle man kunna genomföra den här typen av standardhöjningar alltså?
Ja visst, oja. Utan det Emanuel nämnde om till exempel ammunition. Självfallet finns det ammunitionsslag som det tar längre tid att leverera. Kvalificerade jaktrobotar till flygplan till exempel. Men säg artilleriammunition, vanlig 15,5 cm. Jag är ganska övertygad om att vi skulle kunna få de första leveranserna inom ett halvår. Om vi bara beställde.
Jag tänkte bara säga, apropå det Karli säger om lastbilar, att här kan man ju faktiskt jämföra lite med med pandemin. Och där såg vi många företag i det privata näringslivet som när de hade tillfälligt då mindre efterfrågan på annat eller när de fick beställningar så kunde de snabbt ställa om sin produktion. Och där var ju Scania ett exempel faktiskt. Jag vet att Scania producerade eller hjälpte till att producera medicinsk utrustning. Och nu har vi snart då, vi är på väg ut ur pandemin, så har vi en annan typ av krisläge och då kan man mobilisera på motsvarande sätt fast för försvaret då den här gången. Mm. Men Carlis hade nog mer att tillfoga där, tror jag.
Det finns ett område jag skulle vilja peka på som vi inte har pratat så mycket om. Övning. Visst, vi kan köpa prylar, ammunition, lastbilar, vi kan anställa fler soldater. Allting är både nödvändiga och snabba åtgärder. Men det här ska ju bli förband som går att använda. Och en enskild åtgärd jag skulle föreslå, jag hoppas Försvarsmakten också planerar för, det är att genomföra repövningar med våra krigsförband. Snabba på dem, tidigare lägga dem. De är ju inplanerade under en lång period, 3, 4, 5 år framåt. Men det är ingenting som hindrar att man snabbar på det, bara man har slantar till att genomföra dem. Det kommer säkert förrycka en och annan liten plan i olika avseenden, men det går inte att ha det på det viset att när vi eventuellt står inför ett krig i Europa så säger vi oj, men det förrycker våra planer om vi ska ta hänsyn till det. Det vore barockt.
Just det här med slantar tänker jag, oavsett om man ska köpa ammunition eller öva eller anställa fler personal så behöver man ju pengar. Då har du föreslagit att man ska återinkalla den försvarsberedning som tog det förra försvarsbeslutet och att den ska diskutera ihop sig kring ytterligare finansiering. Carlis, skulle det vara är det den kloka politiska vägen framåt eller hur tänker du?
Ja, det kanske är den klokaste politiska vägen. Men det är knappast den klokaste vägen. Det är två helt olika saker. Den klokaste
vägen... Vad är den klokaste vägen då?
Det är att regeringen går till överbefälhavaren i första hand, men även MSB, och frågar vad kan vi göra på kort sikt? Och därefter förelägger regeringen förslag för riksdagen. Riksdagen kan fatta beslut och förstärka försvarsanslagen nästa vecka. Bara de har någon sorts proposition att ta ställning till. Det är så vi måste agera nu. Att kalla in beredningen, det är naturligtvis klokt ur synpunkten att man ska förankra större beslut. Men att köpa ammunition för 500 miljoner kronor, är det ett beredningsärende? Utomordentligt tveksamt till det faktiskt. Dessutom... Om beredningen ska arbeta och arbeta fram underlag och fundera på det här, då är vi säkert framme i, ja, framåt hösten i samband med budgetförhandlingarna då. Och det är först då man fattar beslut. Utan här måste vi köra två spår. Det ena, där regeringen i snabb takt lägger fram förslag till riksdagen, grundat på vad ÖB och MSB och andra ger för förslag. Och du röstar i riksdagen om det. Samtidigt så kan försvarsberedningen, som då eventuellt är återinkallad, jobba med lite mer långsiktiga, ska vi säga, förändringar i det som står i försvarsberedningen eller i försvarspropositionen då från förra året. Och det skulle kunna vara åtgärder i stil med att istället för att få försvarsanslaget att växa till 1,5% till 2025 så kanske man skulle kunna sätta upp målet att växa till 2% till 2025. Det vore någonting typiskt för försvarsberedningen att ta ställning till. Men knappast kortsiktiga åtgärder som att köpa lastbilar.
Just det. Vi har alltså då två spår här. Dels ett mer kortsiktigt där regeringen kan vara lite mer flyhänt och sen det långsiktigt där en eventuell parlamentarisk beredning kan vara intressant. Emanuel, vad säger du om detta? Delar du den synen att det är så att säga så vi måste tänka?
Ja, det gör jag. Och jag tänker att mycket av det som Carlis föreslår, det kan man ju lägga in. Eller jag ser inte varför man inte skulle kunna lägga in det i en extra ändringsbudget eller vårändringsbudgeten, inte helt olikt vad vi har gjort regelbundet under pandemin, att när det har uppstått akuta behov så har man tillskjutit resurser på ganska kort varsel. Det tror jag att man skulle kunna göra här också. Sen tänkte jag ändå, jag kanske förekommer dig lite här Andreas, men med Carlis resonemang för mig ändå in på det här med kontrollstationen som då är planerad halvvägs in så att säga i den försvarsbeslutsperiod som sträcker sig 2021-2025. Den är planerad till 2023.
Mm.
Men kontrollstationen, alltså att sammankalla försvarsberedningen, det skulle ju kunna tjäna ett väldigt specifikt syfte nu. För det finns ju två syften med den här kontrollstationen. Det första är att man ska utvärdera implementeringen av försvarsbeslutet från 2020. Det vill säga, har vi till exempel upprättat förband X på det här stället? Det andra syftet, det är att utvärdera, behöver vi höja våra försvarsförmågor givet omvärldsutvecklingen? Och där, svaret på den frågan, det borde ju tveklöst vara ja nu. Och det är den andra aspekten som vi skulle kunna tidigare lägga nu. Genom att kalla in försvarsberedningen, där politikerna har tillgång till bättre underlag än vad man har i utskotten. För att kunna fatta beslut om höjda förmågor framöver. Det är de mer långsiktiga sakerna som Carlis är inne på i form av olika vapensystem till exempel. Så att på kort sikt så har vi varit inne på några åtgärder och på längre sikt är det man har försvarsberedningen till för. Men försvarsberedningen är ingenting som, ja, de fattar inte kortsiktiga beslut, utan det är faktiskt upp till regeringen och riksdagen att göra i andra sammanslutningar, kan jag tycka. Mm.
Jag ska passa på att berätta för lyssnarna att svensk försvarsplanering när det kommer till politiken då har ju under efterkrigstiden historiskt sett ut så att man har tagit ett så kallat försvarsbeslut ungefär vart femte år, där man bestämt att under de närmaste fem åren ska försvarsmakten utvecklas på det här sättet. Och då finns det också då i det senaste beslutet en utblick ända till 2030, men det är främst inom åren 2021 och till 2025 som man liksom har spikade budgetramar, och det är någonting som alla partier sitter och diskuterar ihop och blir överens om, förhoppningsvis. Historiskt har man inte alltid varit överens om det, men nu är man det. Carlis, vad tänker du om den här kontrollstationen 2023? Vad kan det, till vilken nytta kan den vara, och vad bör man sikta in sig där på?
Ja, det är precis som Emanuel säger, att kontrollstationen, huvuduppgiften för den som det var tänkt när försvarsberedningen la sitt betänkande, det var ju att kontrollera hur går det med implementeringen utav beredningens förslag. Och sen eventuellt ge förslag på hur man skulle kunna rätta till det som inte fungerar bra. Men jag skulle nog vilja se att kontrollstationen 2023, precis som Emanuel skissar, skulle kunna bli någonting annat. Beredningen kallas in tidigare och man tittar då, ska vi kalla det för, man omprövar försvarsbeslutet för att konstatera faktiskt. Det blev inte riktigt som vi hade tänkt oss. Vad är det för extra åtgärder vi måste vidta för att parera den utveckling vi nu ser framför oss? Så att nästan på gränsen till att en ny liten försvarsberedning som tar avstamp i det man gjorde i förra varvet.
I övrigt så tycker man ju ibland som lekman att det är ju väldigt långa ledtider man laborerar med inom försvarspolitiken. Jobba 10 år framåt, och jag förstår ju att materialanskaffning och sånt, det tar tid när man ska utveckla det själva. Finns det något sätt som man skulle kunna tänka sig, och skulle det vara aktuellt att snabba upp det här, exempelvis att man köper saker från hyllan på marknaden, eller att man på något sätt agerar lite raskare när det gäller att, och vi då bortser från det här korta behoven just nu, utan med tänker på de närmaste åren. Emanuel, vad säger du om det? Finns det där möjligheter att också speeda upp vad som sker?
Vissa saker går ju att snabba på. Jag tänker, det finns ju till exempel en grundläggande skillnad mellan Sverige och Finland i hur vi har resonerat kring materielanskaffning. En lärdom som Sverige drog från andra världskriget, det var ju att vi skulle ha en egen försvarsindustri, vilket vi har till stor grad, medan Finland har förlitat sig på inköp, och de kanske har en mer, det vet Carlis bättre än jag, men mitt intryck är att de kanske har en mer kostnadseffektiv försvarsmakt än vad vi har ibland. För att just att man beställer liksom saker som finns färdiga på marknaden. Men jag tror att Carlis är bättre lämpad än jag att svara på den frågan om det skulle kunna gå snabba på. Sen vill jag bara lägga till att jag tror att det är en tidsaspekt som man inte heller ska underskatta. Visst kan man snabba på en del vad gäller materiel, men det är också att det tar tid att utbilda personal. Jag var själv på flygflottiljen i Luleå F21 i december, och det som var slående var ju hur lång tid det tar att utbilda till exempel stridspiloter som kommer vara de som är så att säga first responders i ett krisläge. Det tar nästan lika lång tid som att utbilda en läkare eller liknande. Så att den aspekten tror jag inte heller att man ska underskatta. Och jag tror att nu är fokus väldigt mycket på materiel. Men som Carly säger så måste vi också tänka personal. Och repövningar och utbildning och liknande. Det är minst lika viktigt för att vi ska kunna stå redo när det gäller.
Men det verkar ju också finnas väldigt långa beslutstider här. Jag tänker då, vi backar bandet lite. Som bekant då, Försvarsmakten och Sveriges försvarsmåga krympte ju ganska väsentligt under några decennier efter kalla krigets slut. Så hade vi den ryska invasionen av Georgien år 2008. Den ryska invasionen av Ukraina 2014, det vill säga 8 år sedan nu, som fick vindarna att börja vända. Ändå dröjde det till försvarsbeslutet 2020 innan vi fick ett verkligt trendbrott. Och nu talas det om att det inte räcker. Carlis, vad säger du? Vad beror det på att det ändå verkar finnas en sån här tröghet i hur man politikerna beslutar att Försvarsmakten ska utvecklas? Och kan man göra någonting åt det? Vad tänker du?
Ja, det kanske hade hört hemma bättre i den förra podden som du inledde med att presentera den här podden, Försvarspolitik.
Ja.
För att det ska hända någonting så krävs det faktiskt att regering och riksdag vill att det ska hända någonting. Och vi kan väl säga att försvarsbeslutet 2008, eller ska jag säga utfallet efter Georgienkriget 2008, där ville ju inte den dåvarande regeringen att det skulle hända något. Man fortsatte ju med avvecklingen av det som fanns kvar av försvaret efter 2004 års försvarsbeslut. Så att... Varför sedan regeringen inte ville, det kan man alltid fråga sig. Man förstod inte situationens allvar. Man kanske tyckte att det angick inte oss. Det kanske fanns andra politiska skäl, fråga mig inte. Jag vet inte. Regeringen ville helt enkelt inte och då blev det ingenting. Sen när vi har försvarsbeslutet 2015... så fanns det en tydligare viljeinriktning. Men där får man nog säga att försvarsministern förlorade kampen gentemot finansministern. Man ville ganska mycket 2015. Pengarna räckte inte. Man fattade alltså ett beslut som var klart underfinansierat. Sedan har vi nu försvarsbeslutet 2020. Som har en mycket tydlig viljeinriktning det också. Men där jag kan ge prognosen redan nu. Pengarna kommer inte räcka för att genomföra det som är beslutat i 2020 års försvarsbeslut. Även det är underfinansierat. Så även det talar ju för det som Emanuel pekade på alldeles nyss. Kontrollstationen 2023 måste nog bli en ganska omfattande historia om ett, vi ska genomföra det försvarsbeslutet innehåller och två, dessutom öka ambitionsnivån därutöver.
Jag ska också påminna lyssnarna lite om historien här att Sverige hade då under kalla kriget så under andra världskriget så sattes naturligtvis stora summor på försvaret men även under kalla kriget så låg de svenska försvarsanslagen ungefär på 3%, långsamt krympade kan man säga av BNP under kalla kriget. Det minskade då efter kalla krigets slut. I reda pengar var det ungefär lika mycket som vi gav till Försvarsmakten från 1990 och framåt. Det var mellan 40 och 50 miljarder men eftersom BNP hela tiden ökade så krympte det här ner till ungefär 1% av BNP. Nu har då trenden bytts ut och tanken är att vi ska landa ungefär på 1,5% 2025. Vilket innebär då 90 miljarder tror jag någonstans. Det är lite historien bakåt. Emanuel, när du hör Carlis beskrivning av den nära historien, har du någonting att tillägga där kring hur man har resonerat och tänkt? Vad tror du?
Nej, men det enda jag har att tillägga är väl att det som är slående när det gäller det försvarsbeslut som gäller nu, det är att det fokuserar ganska tungt ändå på armén relativt andra stridsslag och jag skulle nog vilja slå ett slag för till exempel marinen som i dagsläget enligt Kungliga Örlogsmannaskapet de menar att marinen idag kan klara av att lösa en uppgift på ett ställe under begränsad tid Och det skulle ju sätta Sverige i en rätt knepig situation om vi skulle behöva välja mellan att hålla Göteborgs hamn dit många barer kommer in, och det gäller ju även till Norge för den delen, om vi ska hålla den öppen, eller att freda Östersjön. Och anförskaffningen av nya ytstridsfartyg går ganska långsamt, och marinen kommer nog, i alla fall om man räknar i antal skepp, tror jag inte att man kommer att växa under när det gäller ytstridsfartyg och ubåtar. Att man inte kommer växa under den här perioden fram till 2025. Och marinen är ett någonting jag skulle vilja slå ett slag för. Och också för, jag tror man måste vara liksom ganska krass när det gäller den stora liksom fientliga aktören i vårt närområde, det är Ryssland. Och vi kommer aldrig vara numerärt överlägsna Ryssland. Det är ett betydligt större land än vad vi är. Och Försvarsmakten brukar prata om att man måste vara taktiskt överlägsna. Och jag skulle även säga att det är beklagligt att vi inte har satsat mer på ny teknik, där Ryssland och för den delen andra mer vänligt sinnade makter kanske är för oss. När det gäller AI, när det gäller drönare till exempel, där ligger vi lite efter, och sådana saker omfattas inte av det nuvarande försvarsbeslutet. Så det är någonting som försvarsberedningen skulle kunna titta på då, vid den här kontrollstationen. Så att mina tillägg är mest kanske framåtsyftande, att det behövs en annan helhetssyn där vi även tänker in ny teknik.
Karlis, går över till dig. Du är som uppfattade arméofficer. Vad tänker du om den här jämvikten mellan försvarsgrenarna här, att marinen kanske har glömts bort lite, som Emanuel pratar om?
Visserligen är arméofficer i botten. Tyvärr måste jag nog säga att Emanuel har gått på en liten sån här fake news-historia här.
Aj då, det låter inte bra.
Ja, tyvärr. För jag plockade faktiskt fram siffrorna på en parallell dataskärm här. Om vi tar materiellinvesteringar, vi tar det, för personal kommer armén alltid kosta mer, för att armén har så förbaskat många soldater jämfört med antalet besättningar på 7, 8, 10 fartyg. Men tittar vi på materiellinvesteringar fram till 2030, det är den perioden som försvarsbeslutet inriktar, så kommer armén få materiellinvesteringar för 22 miljarder kronor. Marinen kommer få materiellinvesteringar för 32 miljarder kronor. Flygvapnet kommer få materiellinvesteringar för 48 miljarder kronor. Så att det här, att det har blivit armén som har tagit pengarna, det är nog en sanning med stark modifikation. Däremot ska jag ge Emanuel rätt i på ett helt annat sätt. Marinen är alldeles för liten för att kunna hantera såväl ett krig i Östersjön, om vi ska kalla det för det, som att skydda importsjöfart eller skydda sjöfart på västkusten. Marinen måste i princip dubbleras i storlek för att få en rimlig chans att kunna hantera det där. En rimlig chans. Men det kan även om vi faktiskt avskaffade armén, vilket kanske inte är helt välbetänkt, så är det frågan om det skulle räcka till att göra det Emanuel vill. Och Örlogsmannasällskapet. Och jag också. Utan 1,5% av BNP räcker helt enkelt inte till det som behövs. Utan det minsta vi borde komma upp till i närtid fram till 2025 är 2% av BNP. Och sedan mer, ännu mer senare, om vi ska få ett försvar som, ska vi kalla det för, har en trovärdig förmåga att hantera ett allvarligt hot. Så att jag tror vi verkligen ska undvika det här, eller man brukar säga, när krubban är tom så börjar hästarna bitas. Det är ingen framkomlig väg helt enkelt.
Nej, jag vill bara understryka att jag håller med Karlis om det, att man ska inte ställa olika delar mot varandra, utan det här är en helhet. Men i den helheten så måste vi tänka in alla domäner, inklusive sjö, inklusive cyber och andra. Så att det problemet är, som Karlis säger, att det just nu är kakan lite för liten.
Mm. Om jag får hänga på Emanuel lite, så är jag väldigt bekymrad om ett område, eller två områden som Emanuel pekade på också. Vi har hamnat på efterkälken när det gäller drönare av olika slag, sådana som flyger, som går på marken eller som finns på havet eller under vattnet till och med. Och sen är det även rymdsidan. Där har vi ett väldigt handikapp idag genom att vi har inga system eller metoder att följa upp vad som sker på rymdsidan. Till exempel hålla koll på ryska satelliter som då övervakar svensk territorium. Har man koll på sådana, då kan man så att säga anpassa sin verksamhet till luckor, tidsluckor när satelliterna inte ser någonting. Men vi har inte koll på det idag. Det är alltså ett riktigt eftersatt område tillsammans med drönarna som Emanuel pekade på.
Jag ska fortsätta med dig, Carlis. Du skisserar ju på ganska avsevärda ökade resurser om man skulle prata 2% till 2025 och ökat efter det. Vart vill du att de pengarna ska gå?
Ja, vi kan börja där Emanuel pekade på. Mm. Det första, en av de första åtgärderna jag skulle planera in, det är en, kallar det för, en västkustflottilj för flottan med huvuduppgift att skydda sjöfart, sjöfartsskydd. Och det innebär att den måste vara väldigt duktig på ubåtsjakt, minjakt och även ha en god luftvärnsförmåga. Det kanske inte behöver vara exakt samma typ av fartyg som var i Östersjön, men det överlämnar jag till kamraterna i marinen att göra de bedömningarna, hur fartygen ska utformas. Det andra jag skulle så att säga tillföra, det är långräckviddiga bekämpningssystem för armén. Lite populärt, salvpjäser som skjuter väldigt långt, uppåt 100 km eller någonting sånt. För då skulle man, bara som ett litet exempel, om jag ställde ett batteri sådana på Djurgården i Stockholm, så skulle jag därifrån kunna bekämpa luftlandsättningar såväl i Norrköping eller på Skavsta, på flygplatsen i Skavsta, som på flygflottiljen uppe i Uppsala, F-16 Ärna. Och det med ett batteri eller några batterier som står mitt i Stockholm utan att behöva flytta dem. Det innebär alltså att skulle det hända någonting, alltså inom ett sådant geografiskt område, så skulle fienden eller angriparen kunna börja bekämpas inom, säg, 10-15 minuter. Det är en helt unik förmåga som vi skulle få, men som vi inte har just nu. Sen flygvapnet. Det finns mycket, man kan peka på alla möjliga saker. Men för mig känns det naturligt att de här 60 JAS Erik som vi nu har beställt. Och sen behåller vi 40 stycken JAS CD, alltså en lite äldre version. För mig vore det ju fullt rimligt att vi skaffade 100 JAS Erik, alltså 100 flygplan av den nya versionen.
Okej, då har du nämnt tre önskemål där. Samma fråga till dig, Manuel, om vi tänker oss att politikerna då skulle kunna samla sig till en resursförstärkning. Vilka hål är det som vi först och främst behöver stoppa i? Ja, vi har varit inne förstås på ammunitionsköp och sånt, men om vi tänker lite mer långsiktigt.
Nej, vi har varit inne på väldigt många och nej, men utöver det Carlis har nämnt, eller jag vet inte om jag kan lägga till någonting särskilt egentligen, det är en väldigt detaljerad lista, men det är väl att undersöka våra förmågor inom de här nya områdena som AI och drönare och cyber, för att det är ju första steget, och det har ju talats om det nu när vi spelar in där, så vet vi ju inte riktigt vad Rysslands nästa drag gentemot Ukraina kommer bli, om det kommer bli någon form av regelrätt invasion eller liknande. Men man brukar ju tala om att ett förberedande steg för ett mer militärt angrepp är ju att man försöker med olika typer av sabotage. Vi såg ju det när Ryssland till exempel försökte, man riktade en cyberattack mot flera hemsidor som hörde till den ukrainska regeringen. Mm. Den typen av sabotage behöver vi vara förberedda på, även om vi inte kommer att hamna i ett lika skarpt läge som Ukraina. Det finns ju vissa som talar om, till exempel, jag tror ÖB har nämnt det, jag tror även Håkan Buske som var tidigare vd för Saab och leder en cybersäkerhetsgrupp nu för näringslivet, som menar att vi är redan under attack i Sverige. Vi är redan på ett sätt ockuperade eftersom vi inom de här domänerna som cyber hela tiden blir utsatta för olika typer av angrepp från Ryssland. Och det svåra med det området är att det är inte bara försvarsmaktens domän, så att säga. Det är inte bara militära saker som försvarsmakten ansvarar för, utan det rör ju väldigt många fler aktörer i samhället, vilket gör det lite mer komplicerat att kunna säga konkret att det här borde aktör X göra. Jag upprepar vad jag sagt tidigare. Jag slår ett slag för de här nya teknikerna, därför att det är det sätt på vilket Sverige kommer att kunna hävda sig. För vi har inte den liksom mängden materiel eller mannar för att kunna överrumpla framförallt Ryssland.
Mm. Vi får hoppas att politikerna lyssnar på dessa kloka ord. Är det någonting ytterligare ni skulle vilja tillföra så här innan vi slutar, som man kanske inte som lekman tänker på när det gäller just försvarsmaktens behov och utveckling? Carlis, vill du lägga till någonting?
Ja, jag skulle vilja anknyta lite till Emanuels sista inlägg här. Jag har ibland funderat i banorna om att totalförsvaret borde bestå av tre ben. Traditionellt har det bestått av det militära försvaret och olika civila komponenter som det civila försvaret, försörjning, energi och annat. Jag tror att vi bör fundera på ett tredje ben som heter cyberförsvar. Och det är alltså ett tredje ben, inte en del av det civila försvaret eller det militära, utan generaldirektören för cyberförsvaret, det ska vara en person som faktiskt är jämställd med ÖB och har att försvara Sverige mot olika typer av cyberhot. Och det kriget pågår redan nu. Det är alltså en myndighet som egentligen skulle vara i krig från och med den dag den bildades, för att försvara vårt betalningssystem, våra försörjningskedjor när man beställer mat via dator, för att försvara poddar och internet och annat. Alltså här pågår det redan ett krig. Och där krävs det en kraftfull myndighet som samordnar det här. Det här cybercentret som just nu håller på att skapas, tyvärr, det kommer inte ha den förmågan som krävs i den här sammanhangen. Utan det är mer ett samordningsorgan mellan olika myndigheter, och där det inte finns någon som egentligen har mandatet att ge order, nu gör vi så här. Mm. Så att en kraftfullt tredje cybersäkerhetsben i totalförsvaret skulle jag gärna se.
Vi får se om vi ska återkomma till det. Det kanske blir en cyberförsvarspodd alldeles särskilt om det i framtiden. Stort tack för att ni kom hit, Carlis Deretniks och Emanuel Örtengren, och pratade med mig.
Tack så mycket.
Skoj att vara här.
Och tack till er som har lyssnat. Innan jag tackar helt för idag ska jag passa på att tipsa om en annan podd som vi har på Svenska Dagbladet, nämligen nyhetspodden Dagens Story. På en kvart varje dag får man där en fördjupning i ett aktuellt ämne. Så lyssna gärna på den. Den podden jag har lyssnat på nu, som jag hoppas kommer försvaras av cyberförsvaret i händelse av ofred, den heter Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har precis diskuterat, eller om det är så att ni har idéer och förslag på andra saker vi ska ta upp i framtiden. Maila då till ledarsidan@svd.se. Dagens producent heter Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson, och jag hoppas att vi hörs igen snart.